höll åt mig. Jesus. Vart var jag nu då?
Heder.
Ja. Jo, när jag växte upp då var det så. Jag var alltså inte någon, ja, jag var nog ganska snäll, var det många som tyckte. Men sen liksom var man ju grabb och man skulle visa hur stor, stark och duktig man var. Och det gjorde man ju med knytnävar och slogs gärna och så. Men hedersregler fanns det. I vårt gäng var det förbjudet att använda vapen. Var det någon som kom med en kniv så betraktades han som alldeles för feg för att få vara med i vårt gäng. Så rädda människor ville vi inte ha med oss, för de var opålitliga. Och som de behövde vapen för att hänga med på ett party. Så tänkte vi då. Det fanns andra hedersregler sedan jag varit en missbrukare. Och en missbrukarliv är dyrt att finansiera, och det gör man inte lagligt. Man stjäl och bedrar. Men det fanns hedersregler. Jag fick aldrig någonsin stjäla eller bedra en handikappad. Aldrig någonsin stjäla eller bedra från de äldre. Jag gjorde inbrott ibland, men aldrig hos någon äldre. Och jag fick aldrig stjäla från barn. Om man gjorde det, då hoppade hela gruppen på en och spöade upp en. Och det tyckte jag var schyssta regler. Men man ser inte mycket av det idag. Idag är det så våldsamt och furt. Alltså det finns inga regler ens hur man ska bete sig i ett slagsmål. Utan det är bara, alltså jag tycker det är så ont. Och det var ont det jag höll på med också. Men det där har liksom växt gränslöst nu. Men ni nu som tycker verkligen så här. Hur tror ni att en sån som jag som har vuxit upp under det här och lärt mig så hårt att man ska inte stjäla från barn. Men när jag nu ser er stjäla barns identitet, hur tror ni att jag reagerar? Jag kan inte göra någonting åt er. Men det är klart, reaktioner blir det ju. Alltså, hur feg, hur rädd, hur ömklig har ni människor blivit? Som berövar pojkarna deras rätt att vara pojkar och berövar flickorna deras rätt att vara flickor. Det finns en som är långt, långt större än er som har skapat de här till att vara just pojkar och flickor. Håll er till honom istället. Men det är alltså varelser av kött, inte mot kött och blod, utan makter och krafter i himlarymderna som har åstadkommit det här. Så man löser det genom bön. Ni som fortfarande tror på Herren, var inte overksamma. Tro inte att ni inte kan påverka. Om ni tror nu att ni kan påverka genom att ni går och röstar på söndag. Det tycker jag vi ska göra, för den rättigheten ska vi hålla oss till. Sen tänker jag tala om för någon av er vem ni ska rösta på. Det må ni få göra precis som ni har ert eget sinnelag säger. Men gör ni i varje fall, rösta. Men det är vi övertygade om. Om vi visste att det vore meningslöst att rösta, då skulle vi inte göra det. Alltså tror vi att vi kan påverka lite. Men ni som har prövat bön, hur mycket kan ni inte påverka där? Alltså där kan ni påverka i himlarymderna. Där kan ni påverka så att Herren sätter sina härskaror och rörelser så att de här mörka makterna kastas iväg. Och vi kan bara stå och titta på. Vi kan inte göra någonting åt det. Men det sker i himlarymderna. Det är att påverka. Sen när vi väljer, då kan vi påverka vad vi ska ha för regering, hur det ska se ut i kommunfullmäktige och sånt här. Lite olika människor här och där. Men, kära ni, då står det så här i Bibeln. Om vi tittar på Ordspråksboken. Ordspråksboken 21, bara första versen där. Här står det så här då. Kungens tankar är som vattenbäckar. I Herrens hand, han leder dem vart han vill. Alltså, Herren styr även kungarna. Och inte vet jag om Gud har något problem med att det finns flera hundra kungar i vårt land. Om det är en demokrati så har vi många ledare. Normalt så var det en kung i ett land. Det var ju lätt att avsätta han om han misskötte sig. Kanske svårare att avsätta ett helt demokratiskt system. Men jag tror att Gud är stor nog att kunna påverka våra ledare Och vi ber ju också för dem. Så Gud svarar ju på vår bön. Sen vet vi inte alla gånger hur Gud tänker. Om Gud tänker som så att i det här landet så ska det vara välsignat nu. Han har de tankarna. Då blir det så. Och då blir det också en regering utifrån det. Men om nu det här landet har vikit bort det från Gud. Släppt in mörka makter. Ja, då är det kanske det vi får. Men det är ändå Herrens vilja vi ska be om. För att var det än är, så är det gott om det är Herren som kommer med det. Det kommer att leda till något gott. Som din egen regering nu får makten, ja, då kan du välja. Ska du jubla eller ska du fundera vad har Gud för tanke med det här? Eller om din favorit inte får makten, jag ställer samma tankar. Det är ändå Gud som råder. Sen går vi tillbaka till oss som människor då. Jag tittar in i Matteus lite. Finns det något sätt för oss? Är vi namnkristna eller inte? Har du hört det uttrycket någon gång? Man brukar aldrig gå och tänka så här att jag själv är namnkristen. Man brukar alltid gå och tänka att ja, det där är väl någon namnkristen bara. Och så har man fällt en dom och fördomar om dem. Och så har man gjort Guds uppgift. Nämligen, man har satt sig på domarsätet. Vi vet inte hur det är ställt med andra människor. En del personer kan verkligen bete sig illa men ändå vara Guds barn. Det är ju nåden som gäller. En del personer kan se ut som ett helgon. Ja, men de kan tjäna Satan. På ytan är det inte så lätt att se. Men Gud han utransakar i alla hjärtan. Så vi vet att det kommer bli rätt i slutändan. Men för oss då, så här. Pröva er själva. Och försök att leva lite efter det här som jag läser nu. Det är Matteus evangeliet 10. 10 kapitlet, 32 versen. Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Alltså, om jag bekänner att Jesus är Herre, då kommer Gud skaparen att kännas vid mig som sitt barn. Om jag förnekar Jesus, då säger jag nej själv. Och Gud har inte med mig att göra. För Gud tvingas inte på. När man bekänner Jesus som Herre inför människorna, då är man inte namnkristen. Då är man beredd att ta smäleken. Man är beredd att stå för det hela. Även om folk råkar tycka och tänka lite olika saker. Då är man inte namnkristen. Man är beredd att ta en klapp i ryggen om de tycker det är bra. Men man tar lidandet också. Då är man beredd att stå för sin tro. Och på samma sätt som jag beskrev i början så här. Att politikerkåren tidigare kunde man respektera allihop. För var en stod för det de trodde på. Även om det varit motgångar. Det ska vi göra också. Om vi står för det vi tror på, så har vi Gud med oss. Om vi inte står för det vi tror på, då är vi sannoliken namnkristna. För då har vi inte Gud med oss. Nåväl. I ordspråksboken då stod det alltså så här att Herren styr kungars hjärtan dit han vill ha dem. Och eftersom det är valtid, då vill jag deklarera att jag har redan förhandsrösta. Och jag brukar inte vilja prata så mycket om sånt, men med tanke på vad jag har läst så får jag väl tala om det, hur min förhandsröst var. De ska strida mot lammet, och lammet ska besegra dem. Tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas herre och konungarnas konung. Han har jag förhandsrösta på år 1984 och jag har inte släppt ner en minut. Jesus Kristus har fått min förhandsröst. Han är konungarnas konung, herrarnas herre. Och det kommer en tid då lammet, som man kallar stora lammet, ska strida och besegra allt det andra. Alltså tänker det, vilken politisk åskådning vi än har här, en dag är det Jesus som gäller. Då får man släppa det där. Det betyder ingenting. Då betyder det bara någonting. Hur mycket kärlek hade du i ditt hjärta? Hur lät du det visas mot människor och så vidare? Då börjar sånt betyda någonting. Och så kan betyda att den som du har sett ner på hela ditt liv kommer att vara konung över dig i nästa rike. Det bedöms på ett helt annat sätt då. Jag har röstat så här på han som ska strida mot mörkret då. Eftersom han är herrarnas herre och konungarnas konung. Alltså till och med konungarna har en konung över oss. Över sig. Alla herrar har en herre över sig. Där står i Uppenbarelseboken 17. Och det var från 14 versen jag läste. Så är min röst. Och då har jag funnit som så. Nu har jag varit kristen sedan 1984. 34 år alltså. Och nykter i 34 år också. Helt otroligt. Och jag har ju prövat Gud i både motgångar och medgångar. Och jag har varit en tjurskalle och försöker tala om för Gud hur allting borde vara. Och då får man bara böja sig för han som redan vet allting. Och det brukar jag göra då emellanåt. Och så fostras man och allting så här. Och jag har funnit att Gud aldrig ljuger. Aldrig någonsin. Allting han har sagt, det står han för. Hur tjurskalle jag är, hur jag än försöker liksom att blidka han på felaktiga sätt, så står han ändå fast vid det hela. Att, ja, det är ingen mening att försöka göra som man gör liksom blockpolitiskt. Att man ska liksom förhandla fram ett synsätt som passar olika partier. Jag har försökt att förhandla många gånger med Gud. När man har sagt, liksom, men Gud, så här kan du väl inte göra. Du borde göra så här istället. Och så börjar man att rada upp argumenten. Och Herren, han lyssnar ju på en. Bara för att man ska fatta att Gud är störst. För han är inte med sig. Och så småningom så kommer jag på det här. Att vilken dåre jag är. Här kommer jag och försöker förhandla med Gud. Och skulle han vara med på att förhandla med mig, så betyder det att han måste släppa sin godhet. Gud är ju god och ingenting annat än god i början. Han är enbart god. Ska han lyssna på oss människor i olika beteenden, hur det skulle vara? Ja, vad är det då för krafter han ska böja sig för? Han behöver inte böja sig. Det är vi som ska böja oss för han. Och det är gott för oss alla. I Jesu Kristi namn. Mitt val är han som är herrarnas herre och konungarnas konung. Och hans namn är Jesus Kristus Nazaren. I honom har vi all seger över alla mörkrets krafter och makter. I honom är vi förlåtna av vår synd. Och i honom är vi rättfärdigt förklarade. Han får min röst. Jag vet inte vad jag ska skriva på valsedeln. Men han får min röst ändå. I Jesu Kristi namn. Amen.
Kan du inte läsa Romarbrevet 10 igen? Det som du hade sa om det.
Ja, vad jag sa. Då var jag ett flöde. Ja, jag prövar. Matteus 10.
Hjärtats tro leder till munnens bekännelse.
Ja. Det var det Matteus 10 där.
Det är Romarbrevet 10. Förlåt.
Romarbrevet 10. Ja, som ni ser har jag plockat ut en vers här och där. Och man har ju alltid det på sig så här att man inte får rycka ur ett bibelsammanhang för att ge det en annan betydelse. Och det har jag inte gjort. Men liksom man kan inte läsa igenom alla sammanhang när man ska spänna över det här omfånget som jag har gjort nu. Utan man tar någonting som styrker, men jag har hållit mig till sanningen. Jo, då står det så här i Romarbrevet 10 och 9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Du, med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Kan man bli frälst men i hjärtat har någonting annat? Ja, om man missbrukar det här ordet kanske. Men faktum är att det som ligger i mitt hjärta, det är vad mitt mun kommer att säga. Annars är det ju lögn. Så det är så man ska läsa det här ordet. Alltså, hjärtats tro leder till rättfärdighet. Ja, men om jag tror på Jesus Kristus som är min rättfärdighet och att jag räknas som rättfärdig, då tillgodoräknar jag med hans rättfärdighet. Då kan jag bekänna Jesus som min Herre. Alltså, jag behöver inte bli tillräckligt duktig eller tillräckligt moraliskt välanpassad för att Jesus har gjort det där åt mig. Då blir det samstämmigt med mitt hjärtas tro och min muns bekännelse, och då är det sanning. Om jag liksom med min mun säger någonting annat än vad som bor i mitt hjärta, då är det lögn. För mig i varje fall. Så man ska läsa det här bibelsammanhanget så. Och vi ska bekänna med vår mun. Och till och med som jag läste här i Matteus. Bekänn Jesus som Herre inför människorna. Det vill säga, det är inte en dold bekännelse vi ska ha i några hörn. Alltså, det finns tider i ens liv där det kan vara skönast och bäst och ligga lågt. Så det är inte fel att man är förståndig och liksom ligger lite lågt med sin tro ibland. Men normalläget är alltså att man bekänner, Jesus Kristus, han är min Herre. Jag har kommit någon och säger, hur kan du påstå det så som du beter dig? Ja, men han är min Herre. Alltså, jag är rättfärdig ändå. För vad han har gjort för mig. Jag själv misslyckas ofta, men Herren har gjort mycket gott för mig. Och det räknas. Därför är jag rättfärdig. Och vad innebär det när någon är Herre? Ja, bestämmer han? Inte riktigt. Gud är inte auktoritär så. Men det förutsätter liksom att jag lär känna min Herre lite. Och det får jag ju en lust och vilja till att göra också. Jag ville veta ungefär hur Jesus är, hur han tänkte, vad han var med om och så här. Sånt fascinerar ju mig som kristen nu. Och då lär jag känna Herren. Och då kommer jag följa honom så gott jag förstår. Och när jag misslyckas någon gång så finns det nåd i överflöd. Så även om jag misslyckas så kommer jag att tillhöra min Herre. För att jag vill ha det så. Jag har lämnat mitt liv till honom. Var det där du tänkte eller var det något annat?
Kan du bara hjälpa dig att få med första bibeln?
Ja, nu var det något helt annat. För när man börjar med sammanhanget så här så. Det går att lägga ner mer dimensioner i det där. Men, ja. Nej, jag får tyvärr hoppa över det där. Att, förlåt mig kära lyssnare, men jag glömde helt enkelt att slå på inspelningen i början. Det var min fru som upptäckte det efter ett tag, och så var det något inspelat där då, tack vare min heliga fru. Vi har diskuterat en hel del här som har med valet att göra. Vi lever i en demokrati, och det är väl det bästa tänkbara av de system som finns. Så låt oss gå och rösta då. Men rösta utifrån ditt hjärta, inte andras tänkande, inte strategiskt, inte taktiskt. Sälj inte din röst. Du betyder någonting. Folk har dött och kämpat för rösträtten. Den var värdefull. Tänk att den var så värdefull i vårt land så att folk dog för att få rösta. Ja, det var inte länge sedan. Och så det är en rättighet vi har. Den ska man inte rösta på tvång. Då är det ju ingenting värt alltså. Det kan inte vara så liksom att någon ska gå och tala om för dig vad du ska rösta på. Du måste ju liksom ha en egen uppfattning. Och var det inte det så, ja, rösta på det då. Sen kommer jag fram till så här att det vi åstadkommer här nere med politiska strategier och åskådningar, så är det ändå förstarna av väldigheterna i himlarymderna som styr. Och vill vi liksom åstadkomma någon förändring vid kristna, så är det där i bön vi går. Sen tillhör vi denna världen också, så vi får sköta det system och rösta, men vi kommer bara att rösta vilka människor som ska sitta in i kommunfullmäktige och regering och sånt där. Men det förändrar inte solens gång. Och det blir inte vår något tidigare för det. Ingenting. Det blir inte mer regn för att vi har en annan regering. Och vi kommer inte att släcka bränder på något bättre sätt. Och så vidare. Och allting kommer att gå som vår skapare har tänkt ändå. Och ni som nu håller på och sliter med att ungarna inte längre ska vara pojkar och flickor. Jag blir så upprörd. Det kommer till er fasa att upptäcka att även i framtiden så kommer barnen att ha ett kön. Antingen är det en flicka eller en pojke. Hur ni än beter er så kommer det att vara så. Så det är inte bara att acceptera verkligheten som den är. Och låt barnen få må bra. Låt dem få känna sig trygg med sina föräldrar. Låt dem förstå att de är pojkar eller flickor. Låt dem få ha sin identitet i fred. Skäl inte från barn. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, jag får be om ursäkt för att det varit lite så här hattigt. När det här blir svårklippt kan jag säga. Man får hot med sig. Men jag måste lägga ut någonting på nätet så att folk ser att vi är igång. Och det, folk har fråga efter. Och, ja. Men nu är det slut.